Start för en ny halvtimme på succékanalen 91,4 Tyresradion. Och nu är jag tillsammans med en kille som bor i Rotvik, Kringelkroken, och som är så mångsidig så jag förstår inte hur jag ska kunna klämma in dig, Robert Karjel, på en ynka halvtimme. Vi kan inte prata om din barndomsstad Örebro, det har vi inte tid med.
Nej, vi kanske inte ska börja där och ta alla detaljer därifrån, nej.
Du pratar så dålig närklingska nu så att det hörs nästan inte att du är därifrån.
En del har nog gått bort och små saker finns kvar.
Ja, där tog du studenten. Och sen blev du civilingenjör i teknisk fysik. Jag har alltid beundrat er som tog den examen. Jag hade en kusin som ansågs vara den intelligentaste i hela släkten som gjorde det. Och alltsedan dess så har jag högaktat er. Ja. Men du är ju för fara och överstelöjtnant också.
Ja, men jag började inte som överstelöjtnant. Jag började med att läsa teknisk fysik. Och sen, det var, jag jobbade i försvaret.
Mm. Men låg inte framtiden
jo,
framför dig då med höga löner och fina villor? Och flyttade du inte till Danderyd eller Djursholm då istället för till Tyresös Rotvik?
Just så var det nog för en del. Men det som lockade mig, jag ville väldigt gärna börja flyga. Jag ville bli flygare.
Aha.
Och det var det som var spåret via KTH. För mina föräldrar ville inte att jag bara skulle bli flygare. Så att, och jag sökte till flygvapnet innan jag var 18. Och
då, du skulle ha ett heligt yrke också, för dina kloka föräldrar.
Det ja, det var precis så det var. Och då var det så att då kunde det enda de accepterade att skriva på ansökningshandlingar för, det var när man blev flygingenjör i flygtjänst. Det vill säga en stridspilot som också var civilingenjör.
Mm.
Så att de lite grann tvingade in mig på den banan.
Vad flög du för plan för sådär en 20 år sedan?
Oj, ja, det var nog mest två motorer i SK-60. Lätt attack kan man
kalla det. Lätt attack?
Ja.
De flyger inte lika fort som jag skriper.
Nej, det gör de inte. De nej, inte någon överljuds kör.
Sådär. Var det så drömligt som du hade tänkt dig som tonåring och flyga där uppe ovan molnen?
Ja, det tyckte jag nog. Jag tyckte väldigt mycket om det. Och tycker fortfarande om det.
Men Robert Karjel, du skriver också böcker. Ja. Hela fyra stycken. Den senaste som heter Det redan döda.
Stämmer.
Den har en bild på en helikopter på framsidan. Du är någon slags helikopterpilot också.
Ja, jag flög ju jetflygplan i bara några år.
Ja.
Men sen så växlade jag över till marinen. Ville ha någon med ingenjörsbakgrund som flög också. Så att då bytte jag från flygvapnet till marinen och började jobba på Berga söder om Stockholm. Och flög Vertol-helikopter där i ett antal år. Så att jag växlade över från stridsflygplan till helikopter.
Landar man på örlogsfartyg med sina helikopter?
Ja, det gjorde vi även då. Så att säga. Ja.
Men det finns bara plats för en helikopter i taget, va?
Oftast, på de flesta fartyg. Men en del fartyg kan ta ner flera helikopter. En del kan ta ner riktigt många helikopter. Hangarfartyg.
Helikoptrar används ju allt oftare i krigföring som attackplan, attackhelikoptrar. Vad heter de? Apache?
Apache och kobror och allt vad det är. Ja.
Har det svenska försvaret sådana?
Sverige har inga attackhelikoptrar. Jag har flugit attackhelikoptrar i USA. Jag var tjänstgjord i marinkåren där.
Marinkåren?
För många år sedan, ja. Som
du är lite stridig så.
Nej, det Karjel. Tycker jag inte.
Jag menar, vad är marinkåren? Det är väl motsvarigheten till Spetsnaz och SS och andra. Ja. Enormt hårda elitförband.
Ja, så de är, naturligtvis är det så att det finns en viss kultur där. Och det är, man är mån om att vårda ett rykte som har att göra med att man är hård och tuff och sådär. Men ja. Nu har jag ingen anledning att på något sätt försvara amerikanska värderingar och sådär, men jag tror att folk i marinkåren skulle inte vilja bli jämförda med SS och sådär.
Och inte med Spetsnaz heller förstås.
Nej, utan de det är nog väldigt viktigt där.
Jag tänker nu på Waffen-SS,
det var ju lite alltså, och precis, soldaterna, inte men just
fångvaktarna.
Nej, men just frågor som har att göra med demokratiska värderingar och sådär är oerhört viktiga. Men också att man naturligtvis uppfattas som en väldigt hård och farlig motståndare, kan man säga.
Att sitta i en attackhelikopter eller en vanlig helikopter, och utföra militära uppdrag. Är det inte en flygande anka som är mycket lättare att skjuta ner för motståndarna än de där supersnabba JAS-planen och liknande?
Jo, så är det till viss del. För att i och med att man flyger lägre och långsammare,
just det,
så är man lättare att träffa med...
Hur snabbt går en helikopter?
En helikopter brukar, man brukar säga att de går väl ungefär 300-350 km i timmen när de flyger.
Oj,
som snabbast. Men sen så kan de ju stå hovra också och stå väldigt stilla.
Ja.
Men så är det. Det är lättare att skjuta, att träffa en helikopter än ett snabbgående flygplan på hög höjd. Men då får man flyga på ett sånt sätt och försöka skydda sig så att man inte...
Men en helikopter är väl mycket träffsäkrare än de där otäckta bombplanen som finns på 4000 meters höjd. Och som bombar ihjäl också en massa civila, vilket de har gjort de senaste 70, 80, 90 åren.
Ja, det är väl, alltså, det är ju till viss del därför man vill använda helikoptrar, trots att det kanske till viss del är högre risk. Därför att man har en större möjlighet att träffa det man verkligen vill och avgöra vad det är som händer.
Nu vet jag att du har tjänstgjort just som helikopterpilot, till och med chef för den svenska helikopterstyrkan där nere vid... kring Somalia, Somalias kust.
Precis.
Vad gjorde helikoptrarna där?
Det var så att vi jag var chef över helikopterenheten.
Det var förra året, va?
Det var förra våren och sommaren.
Ja.
Jag var chef över helikopterenheten som var baserad ombord på ett fartyg som heter HMS Karlskrona.
Uh-huh.
Och vi, fartyget och hela den här enheten som benämns ME02, vi ledde EUs hela insats i området och vi, man kan enkelt uttryckt, så hade vi två huvuduppdrag. Det var att motverka piraterna och förhindra dem att kapa fartyg och ta folk gisslan, men också att eskortera matsändningar in i Somalia så att den oerhörda svält som pågår fortfarande där.
Är det FN-sändningar?
Ja, det är FN. Det är något som heter World Food Program.
Ja, just det. FOL. Nej, det är det inte.
VF.
Just det.
VFP heter det.
Piraterna ger sig också på dessa livsmedelslastade fartyg.
De tar allt de kan och de vill försöka få tag på de fartygen, kapa dem, få kontroll på lasten. Sen finns det andra miliser och andra som allmänt bara vill jävlas, håller jag på att säga, som skjuter på de här fartygen. Så att tidvis har man inte kunnat få in någon mat till Somalia och då var vi där och eskorterade.
Varför i hela fridens namn vill man skjuta på fartyg som kommer med mat till svältande landsmän?
Det
är så att de vill jävlas bara.
Ja, alltså det finns miliser i Somalia som inte vill att västvärlden ska blanda sig i det som sker i Somalia. Utan
inte
de...
ens med mat?
Inte ens med mat, ingenting.
Nej.
Och de har en väldigt dyster syn på världen, håller jag på att säga. De vill att alla ska hålla sig därifrån och att de själva får bestämma.
Är det sådana där som tillhör Al-Shabaab eller vad?
Ja, precis. Al-Shabaab-milisen är en sån milis och de har ju kopplingar till Al-Qaida.
Såg du från din helikopter, du och dina medarbetare Robert Karel, många av de här piratfartygen? De är väl små och snabba, va?
Ja, vi såg jättemycket pirater. Ja, de håller till i små snabba motorbåtar.
Hur förstod ni att det var pirater?
Det är en relevant fråga. Hur ser man
fiskare?
Ja, precis. Hur ser man skillnad på fiskare och pirater och de som bara är ute och åker båt? För det gör folk där också. Men det är faktiskt ganska enkelt. För pirater, de är tungt beväpnade och de har stegar, långa stegar ombord på båtarna.
Och de fisk... kan inte dölja det under några skynken? Och...
Ibland kan de det.
Ja.
Det kan de definitivt göra och då ser man det inte. Men om man ser allt det här andra eller fångar dem i ett ögonblick när de har de här grejerna uppe, då är det ganska uppenbart vad det är.
Vad gör man då från en helikopter? Skjuter ni på dem då?
Nej, inte så att man börjar skjuta på någon direkt, utan det är... Det man oftast gör då är att man stoppar piraterna. Helikoptern stannar på plats, håller piraterna på plats och sen så kommer en bordningsstyrka eller ett örlogsfartyg och tar hand om piraterna. Det vill säga att man...
Hur håller man från en helikopter snabba små båtar på plats?
Man skjuter varningsskott i vattnet.
Jaha.
Och då förstår de att de ska stanna.
Och då gör de?
Ja, och det gör de. 99 gånger av 100.
De vill gärna leva dem också?
Ja, precis.
Jaha. Och vad händer när de här örlogsfartygen kommer då?
Då, det som oftast händer, om piraterna inte har gjort någonting mer än att förberett sig för att kapa ett fartyg, om de inte har skjutit någon så att säga, vilket är ett ganska allvarligt brott, om de bara har förberett sig på att då kan vi i huvudsak konfiskera deras vapen och utrustning och båtar. Och sen så blir det oftast att piraterna sätts i land i Somalia utan någon vidare åtgärd.
Så att förbereda detta brott är ju alldeles uppenbart att de tänker utföra något satyg mot något civilt fartyg, stort fartyg.
Precis, men skälet till att man gör...
De hamnar inte i fängelse.
Nej, därför att det är i stort sett inga länder som vill lagföra de här piraterna. Det är inget land som vill ta in massa somaliska pirater och driva på rättsprocesser och sådär.
Utan... Och inte Somalia självt heller.
Nej, Somalia fungerar... Ja, där det finns inget fungerande rättssystem i egentlig bemärkelse.
Men då har ni ju efter några månader samma killar ut i någon annan båt.
Och... Det är stor risk att det blir så, ja.
Aha. Hur många båtar är det som... hur kapar de där båtarna?
Det vanligaste scenariot är att ett par såna här små snabba motorbåtar kör upp till ett lastfartyg.
Ja.
Och sen så skjuter de mot fartyget och besättningen så att alla drar sig undan.
Mm.
Och sen tar de upp de här långa stegarna över friborden och klättrar ombord beväpnade. Och sen så tar de kontroll över fartyget.
Och för det i land någonstans då till någon piratbas?
Och tvingar fartyget att segla till en piratbas där de ankrar upp. Och sen börjar förhandlingarna med rederiet om lösensumma.
Hur många fartyg är det? Har du någon aning om det? Har blivit kapade utav piraterna?
Hur många fartyg som totalt har blivit kapade, det har jag faktiskt ingen aning om. Men jag vet att vid varje givet ögonblick, nu, så är det mellan 20 och 40 fartyg som ligger kapade utanför Somalia. Och
det är ofta stora fartyg?
Ofta så är det ganska stora lastfartyg, men det är även små fiskebåtar från tredje världen. Och
en segelbåt med danskar ombord
till exempel,
kapades väl? Ja. Är de hemma i Danmark nu?
Nej, jag tror att de fortfarande är gisslan där nere.
Så piraterna väntar på lösensummor då? Alltså.
Ja, de vill ju ha lösensummor. Men ofta blir det, när man har ett stort lastfartyg, då finns det liksom, så att säga, en struktur av det finns ett rederi, det finns någon som är mån om lasten, det finns försäkringsbolag, det finns någon som i någon mån är villig att betala och har tillgång till pengar. Men när man kidnappar en familj, då handlar det ju inte om lasten och fartyget, utan då handlar det om gisslan och människor.
Mm.
Och de flesta västländer, regeringarna, förhandlar inte med pirater eller terrorister eller de som kidnappar. Vilket innebär att de här lösensummorna som piraterna vill ha, som är oerhörda, 10, 20, 30 miljoner.
Det, för ett fartyg?
Ja, eller en familj seglare.
Ja.
Det är ju väldigt svårt att få ihop de pengarna.
Ja. Jaha. Hur behandlas de när av piraterna, de här flera hundra som kanske sitter som gisslan på någon piratbas där vid somaliska kusten?
Jag skulle säga att de behandlas nog väldigt illa ofta. De har att äta i för sig då, men... Det är inte alls ovanligt med misshandel och rent av tortyr, skenavrättningar och sådana saker.
Har du i någon av dina fyra böcker, Robert Cargill, skildrat det här med pirater som du själv har upplevt?
Nej, jag har inte. De böckerna har jag skrivit så att säga innan det här var aktuellt, jag upplevt det. Så att nu är det väl så att jag håller på och skriver på en bok som till viss del berör det här.
Alltså pirater, det var ju... i din barndom, till och med i min barndom, någonting väldigt förlegat och som förekom vid Medelhavet för 200 år sedan.
Ja, precis. Ja, det är ju så att det som är lite komiskt med det hela, eller tragikomiskt kan man säga, att det är att när man säger pirater och sjörövare, så de associationer människor får, det är lapp för ögat och Martin Ljung och träben, och de som är yngre, de tänker på Johnny Depp och Pirates of the Caribbean, så att det blir lite löjeväckande.
Ja.
Det blir lite sådär som att det är inget som man kan ta på allvar. Sen när vi kom dit ner, så den värld som mötte var ju oerhört osminkad, väldigt oskärmig, utan väldigt brutal.
Mycket fattiga människor där i Somalia.
Ja, det är ju utfattiga människor som har vuxit upp. Många av dem är ganska unga.
Mm.
De har vuxit upp i ett land som är, där det är fullständigt kaos, anarki. Mm. Och så där det är totalt våld råder.
Mm. Mm. Till dina böcker. Dina två senaste har ju lite nästan morbida titlar. Den som kom 2010 i fjol alltså, den heter De redan döda.
Ja.
Och för 2-3 år sedan kom boken Det hängdas evangelium.
Jaha.
Örebro, det finns många missionsförbundare där.
Jaha.
Och de vet att evangelium, det betyder ju glatt budskap.
Ja, det gör det.
Vad är det för glatt med att bli hängd?
Ja, men det är ju motsatsförhållandet där, att någonting dramatiskt och obehagligt, eller obehagligt vet jag inte, men det är ju för att skapa ett intresse kring handlingen som är...
Vad handlar den boken om då?
Den handlar om den förra boken då. Den handlar om... Huvudhistorien utspelar sig faktiskt 1961, men den handlar om en journalist, en utrikeskorrespondent som ombeds skriva en dödsruna. Men sen så vart efter han jobbar på den här dödsrunan, det är en person som... Någon påstår att de gick i samma skola tillsammans, men han har inget minne av den här personen.
Mm.
Men sen så vart efter han jobbar på den här runan så inser han att den här personen är nog faktiskt inte död, utan har iscensatt sin egen död, och inte minst...
Varför valde du 1961? Du har inte ens en glimt i din mormors öga då, Robert.
Nej, och inte ens i min mors öga.
Nej.
Därför att då så tyckte jag att... Jag tycker den tiden var väldigt intressant. Det hände väldigt mycket i början på 60-talet.
Berlinmuren.
Ja, och Algerietkrisen. Mm. Det finns många saker som
okay. Spelar roll. Den här killen var inte död. Vad hade han tagit vägen då?
Ja, och då började den här journalisten nysta i det.
Ja.
Och då inser han att för att förstå vad som händer idag, det vill säga 1961, så måste han också förstå någonting som hände för väldigt länge sedan, nästan för 2000 år sedan.
Hoppsan.
Och då är det så att säga två historier, två skeenden som löper parallellt, men ändå har många tusen, eller nästan 2000 år emellan sig. Som har att göra med evangelierna och den tiden.
Du är nere på Jesu tid alltså?
Ja, ungefär 100 år efter Jesus födelse.
Dog inte Jesus?
Jo, Jesus dog. Det är så är det. Men det som är centralt i den här andra historien, det är att jag tänker mig att någon gång så var det så att det fanns en människa som när han blev väldigt gammal så var han den siste som träffade Jesus i livet. Jaha. Det finns någon människa som någon gång har varit den siste att säga att jag såg honom, jag träffade honom, det var så här det var.
Ja.
Och den personen... kan ju på ett sätt vara en eller i min historia är han en maktfaktor, för det samtidigt som han blir väldigt gammal, runt 80 efter Kristi födelse, så uppstår det, då skiftet sker i den kristna kyrkan, då är det inte längre ett, så att säga, en judisk sekt kring Jerusalem som är den kristna,
utan då har Paulus varit ute och
utan då växer Rom fram som den dominerande, och Rom vill att man ser kristendomen på ett sätt som kanske inte är riktigt i linje med vad den här gamle mannen vill.
Men idag då, finns det människor som vi tror är döda som fortfarande lever?
Ja, det gör det, och det är ju kopplingen då till det redan döda som har sin utgångspunkt i tsunamin 2004. Där,
har du varit i Thailand också?
Nej, jag var inte där. Nej. Då. Jag har inte varit där. Men jag tänkte mig faktiskt, så fort tsunamin hade skett, bara några dagar efteråt, då när man förstod omfattningen, hur många människor som påverkades av det här, hur många som var inblandade, att det här kommer en del människor utnyttja. Och i min research för boken så har jag varit i kontakt med polisen och de har bekräftat det. Och det som sker i min bok är att ett antal människor, oberoende av varandra, bestämmer sig för att inte återvända till sina gamla liv, därför att de inser att de kan betraktas som försvunna. Och de väljer att inte åka hem, utan att försvinna in i vägen någonting annat. Och de här människorna...
Och då tror alla anhöriga och andra att de har spolats ut med tsunami i vattnet. Och...
Ja, precis.
Och blivit uppätna av fiskar.
De dyker ju inte upp, så att då är de förklarade för saknade. Och de kan också...
Är det en thriller?
Ja, det är en thriller. Och då kan de, dels kan de försvinna, dels så kan de plocka upp och kanske ta någon annans identitet. och sådär. Och det har svenska polisen bekräftat för mig. Och
men det finns det bovar och banditer eller något sånt i din bok då?
Nej, alltså de här människorna, de gör det av helt olika skäl. En del gör det för att de har ett skumt förflutet. Andra för att de helt enkelt inte vill återvända hem till det liv de har hemma.
Mm.
Inte vill bli den de var, så att säga. De vill bli någon annan.
Ja.
Och, men sen så samlas de här möts sen på en plats och fattar så att säga lite tycke för varandra och börjar leva ett nytt liv. Men där blir de också utnyttjade utan att själva vara medvetna om det.
Alltså.
Till skumrask verksamhet.
Ja, blir de utnyttjade därför att det är någon som känner till att
det är en i
de
gruppen.
Har bytt identitet?
Ja, det är en i gruppen.
Han, som
utnyttjar situationen att han kan leda dem dit han vill och sen slutar det olyckligt för dem.
Det gör det.
Ja.
Jag läste någonstans att i någon av dina böcker, näst sista eller kanske var det den andra boken som hette någonting så konstigt som I skuggan av en flod.
Skuggan av floden,
inte ja. Inte ens i Närke finns det väl floder som ger någon skugga, var det dumhet, Robert?
Ja, men det är ju mera så att säga den poetiska tanken att i ett landskap eller i en serie händelser där en flod är central så kan man leva i skuggan av floden. Man lever i på sidan om, i skenet av det som har skett där.
Floder har ju haft väldigt stor betydelse för kulturens
framväxt
i massor av olika länder.
Och den boken utspelar sig i Amazonas till stor del. Så att det är Amazonasfloden.
Men där stod det i den recensionen, eller om det var i någon av dina andra tre böcker, att du var inte någon sådär personerad anhängare av kriget mot terrorismen, trots att du har
varit
officer i den amerikanska marinkåren.
Ja, alltså man ska säga så här att naturligtvis har jag kriget mot terrorismen är komplicerat och det jag försöker belysa, inte minst den här sista boken, är att på det sätt som vi i västvärlden har hanterat det och så vidare, så har det massa konsekvenser för vårt leverne och för vårt sätt att tänka och hur vi ser på sig. Ja, att hur vad vi betraktar som terrorister, hur vi har ett övervakningssamhälle, hur vi tror, gärna vill tro att det är sån kontroll på saker och ting och att myndigheter, organisationer, nationer och så vidare gärna vill ge ett intryck av att vi har väldigt god kontroll på vem som passerar in och ut över en gräns och vem som är vem och så vidare.
Men samtidigt sägs det ju att det är oerhört lätt för en terrorist, en självmordsbombare till exempel, att som det hände då förra vintern eller i december, att ställa sig mitt inne i centrala Stockholm och spränga sig själv.
Precis.
Och de andra människorna, de är helt oskyldiga, hade ju tur att de inte var i närheten.
Men alltså den värld som har blivit efter 11 september har blivit väldigt komplicerad och den har massa negativa konsekvenser.
I en annan av dina böcker så har du med en ögrupp som jag läste om för några år sedan. Det var ett ganska upprört reportage. Och som ligger mitt i Indiska oceanen, söder om Indien rent av.
Precis.
Diego Garcia.
Ja.
Som jag inte... Har du varit där?
Jag har inte varit där.
Och men vad skrev du om
den
nu?
Därför att den är central i den här boken, Det redan döda, den senaste boken. Och den är också en viktig militärbas i kriget mot terrorismen och så vidare. Det där är
Men den fanns redan innan.
Ja, den har funnits.
Redan på 60-talet så fördrev man ju ursprungsbefolkningen.
Ja, britterna fördrev ursprungsbefolkningen på öarna och sen har man hyrt ut de här öarna till USA som har en väldigt stor flyg- och flottbas där.
Om några andra än engelsmän skulle ha deporterat folk ifrån sina hem där kanske de har... deras förfäder hade bott i flera generationer, då skulle det ha blivit ett sjujäkla liv.
Ja.
Men nu är det nedtystat.
Ja, det är nog rätt tyst om det där. Eller det är rätt tyst om det. Ja.
Varför har USA någon glädje att så långt ifrån fastlandet ha en bas på denna lilla ö?
Ja, det är ju ingen som ser vad som pågår där. Det är, om det startar 20 B-52 så är det ingen som lägger märke till det. Och vart de tar vägen och när de kommer tillbaka. Om de laddar upp med massa fartyg och bombflygplan så är det ingen som ser det. Och därmed är det ingen som kan dra slutsatser av det. Så det är klassiskt militärt tänkande. Det är inte nödvändigtvis skumrask aktigt på det sättet. Men det är också så att en sån plats kan utnyttjas för mycket annat. Och det är,
typ vad då?
Ja, att till exempel ha människor i fängsligt förvar som man inte vill att världen ska förstå.
Det har gått rykten om att det är någon slags Guantanamo, fast en oändligt mycket mera hemlig där på Diego Garcia. Stämmer det? Tror du det? Eller är det bara
stämmer och stämmer. Nu är det ju så att jag gör väldigt mycket research och jag skriver romaner. Och,
ja, men romaner kan du ju hitta på.
Jo, precis. Men jag skulle...
Har du hittat i dina forskningar då?
Jag skulle vilja säga att det jag beskriver i min bok, det tror jag som författare ligger väldigt nära sanningen. Ja. Mm. Det har anledningar, tror jag.
Du tror att de har... skildrade du någon sån där fånge?
Ja, det är en av huvudpersonerna i boken sitter som fånge där.
Var han terrorist? Var han arab? Eller?
Nej, han var i boken så är han en vanlig etnisk svensk som har snubblat igenom livet och överlevt tsunamin och livet har tagit en annan vändning där. Men just hans öde det är en thriller, men det ändå beskriver just konsekvenserna av vad 11 september och kriget mot terrorismen har lett till. Att människor kan
försvinna
och hamna och bli betecknade som terrorister utan att vara det.
Och den här svensken, han är inte det?
Nej, det är han inte.
Har du någon hjälte i boken som lyckas övertyga amerikanerna att släppa honom?
Nej, utan att förklara för mycket så är det väl så att det är inte nödvändigtvis så att det är att boken slutar med att alla lever lyckligt i alla sina dagar, utan det får en mer pragmatisk lösning som nog är mer beskrivande för den tid vi lever i snarare än att sy samman någonting som slutar med att alla äter, höll jag på att säga, äppelpaj på julafton i slutet.
Så då ska man ju läsa den boken för att få reda på det där spännande slutet.
Ja, och det har väl också att göra med, ja precis. Och om man inte har, ja.
Och den boken, den heter De redan döda?
De redan döda, ja.
1958 kom du ut med boken De hängdas evangelium.
2005 kom De hängdas evangelium ut.
Vad, 2008 kom du ut med en bok då också då?
Nej, inte 2008.
2005?
2005 kom den ut, ja.
Och din första hette?
Gå över gränsen. Den kom 97 och sen 99 så kom Skuggan av floden.
Skuggan av floden. Mm. Finns de att köpa på Tyresös, eller heter det Bollmoras utmärkta bokhandel?
Jag tror att den senaste finns där. Sen så den näst senaste, Det hängdes evangelium, den finns nog på nätet. Och de övriga får man nog söka på antikvariat.
Håller du på med en ny bok? Ja, det sa du att du gjorde.
Ja, ja det gör jag. Och ja.
Har du flera?
Jag har nog ett par projekt på gång.
Ja. Har du någon? Du jobbar ju heltid med... Som flygare samtidigt ju.
Ja, precis.
Och som officer.
Mm.
Är du en pest för din kvinna där borta i Rotvik? Därför du sitter vid datorn och hittar på romaner istället för att ägna dig åt henne.
Tidvis så tycker nog hon det.
Men hon kanske är en tålmodig kvinna.
Ja, det skulle jag vilja säga.
Gillar hon dina böcker?
Jag tror att hon tycker så där om dem.
Alltså.
Jag tror, nej, hon tycker inte illa om dem, men hon har levt i så mycket det här med mitt skrivande och så vidare att det är nog ganska naturligt att hon liksom inte är någon slags hungrande fan av det jag skriver, utan hon söker annat i sitt läsande liv.
Hur som helst, trevlig sommar och fortsätt och trivs, det gör du på Kringelkroken i Rotvik.
Alldeles rätt.
Robert Karjel, tack så
mycket. Tack så mycket.